Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Saab liksom finns ju till lite grann. Vår ambition är ju att vi ska bidra till säkrare samhällen och att människor ska kunna känna sig säkra. Och tyvärr har det då visat sig att det där har blivit mer viktigt och påtagligt än vad många av oss hade trott och hoppats i och med det pågående kriget i Ukraina. Och det där gör ju att hela Europa har tvingats att öka sina försvarsutgifter ganska kraftfullt.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan är jag på plats hos försvarskoncernen Saabs huvudkontor här i centrala Stockholm. Veckans gäst, Petter Bedouard, CTO eller teknikchef på Saab, har med stolthet och engagemang visat runt mig här i Saabs showroom där företagets olika affärsenheter finns representerade. Det är modeller och bilder på ubåtar, stridsflygplan, granatgevär, pansarskott, övervakningssystem, ledningssystem och sensorer som visas upp. Och det här är faktiskt andra gången som Petter Bedouard gästar podden. Första gången var i november 2020. Vi kommer få höra att det råder högtryck inom hela Saab just nu. Och mycket beror på att Ryssland har invaderat Ukraina. Intresset för företagets produkter har ökat dramatiskt sedan invasionen. Och vad innebär här egentligen för Saabs verksamhet inom forskning och utveckling med 8 500 anställda? Ett område där Petter Bedouard är chef. Hej Petter, välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Det är ju andra gången som du besöker Ny Tekniks podd. Du tillhör en exklusiv skara. Det förra avsnittet spelades ju in under pandemin och blev väldigt vällyssnat. Det var stort intresse för det ni håller på med. Och nu är vi ju väldigt nyfikna på vad som har hänt sedan sist hos Saab. Och vi kanske ska börja där. Hur mår er FoU-verksamhet som du är chef över?
Våran FoU-verksamhet mår väldigt bra. Vi har väldigt högt tryck i verksamheten och vidmakthåller den här platsen som är en av Sveriges absolut största arbetsgivare för ingenjörer. Då. Och det är bra tryck i verksamheten.
Ja, 8 500 anställda inom er FoU-verksamhet här i Sverige. Det är bara Ericsson då med cirka 10 000 i Sverige som är större. Finns det någonting som tyder på att ni skulle bli etta inom något år eller två eller tre?
Med den utveckling vi ser nu med tillgången till personal och sånt tror jag inte att vi kommer ta några enorma kliv framåt. Och vi har väl inte heller sett någonting att Ericsson helt plötsligt skulle tappa. Så att det här är nog för oss en ganska rimlig storlek. Sen håller vi på och växer kontinuerligt. Men jag ser ju inte att vi kommer ta några jättestora kliv på kort sikt i alla fall.
Man tittar då på behovet av kompetens tycks vara konstant men svårare jämfört med i fjol och året innan att hitta rätt personal. Vad tror du att det beror på rent generellt om man tittar på hela Sverige?
Jag tror att det beror på att för ett antal år sedan så hade olika företag i Sverige lite olika behov. Fordonsindustrin, de tittade kanske mer på efter mekanikkompetens och förbränningsteknologi och sånt där. Och Ericsson, det var kommunikationsteknologi och mikrovågsteknik och sånt. Men nu så har fler och fler företag upptäckt att det här med digitalisering, mjukvara, artificiell intelligens och autonomi blir allt viktigare. Och då kommer alla företag och jagar efter samma typer av kompetens. Då. Så att det, nej, vi är inne och konkurrerar om samma personer i mycket större utsträckning nu.
Men då låter det som att det här kommer att bli ännu svårare att hitta kompetens.
Ja, vi hoppas ju att det ska tillföras kompetens i den andra änden då, att liksom det kommer ut fler ingenjörer både från högskolorna men också ifrån företagen som har den här kompetensen. Så förhoppningsvis så kan vi liksom ställa om så att utbud och efterfrågan blir mer balanserade. Just nu efter pandemin här så känns det som att det har blivit lite mismatch där mellan just utbud och efterfrågan när det gäller den här typen av kompetens. Vi tog ju ett jättekliv framåt hela industrin under pandemin med arbete på distans och sånt där, vilket har gjort att just digitalisering har tagit ett jättekliv framåt, och där känner väl vi att kompetensbehovet, det har inte riktigt hängt med.
Men tror du att det finns några andra åtgärder som krävs förutom att det kommer ut lite fler människor? Krävs det några politiska åtgärder för att få ordning på balansen?
Långsiktigt så ser vi att det här intresset för teknik och matematik och de här områdena måste ju liksom, vi måste stimulera det långt ner i åldrarna. Och det är ju någonting som vi tillsammans med andra svenska företag har jobbat med länge då för att stimulera det. Och vi ser ju också mycket nu på ett behov som vi har med våran personalstyrka över mer än 18 000 anställda och då 8 500 ingenjörer i Sverige. Att om man utbildade sig till elektronikingenjör för, som i mitt fall, 30 år sedan, så kan man inte bara leva på gamla meriter, utan man kanske måste vidareutbilda sig. Och just den här möjligheten att utbilda sig under tiden man är anställd ingenjör, den måste breddas mycket mer. Idag finns det ju såna här executive education, men de syftar ofta till managementnivå och sånt här. Vi behöver utbilda mycket mer på bredden. Alla våra anställda behöver lära sig mer om artificiell intelligens, om cybersäkerhet och sånt. Så att där tittar vi på våra möjligheter att bedriva internutbildning, men vi tycker också att det vore otroligt bra om akademin kunde vara med och bidra där och tillhandahålla den typen av utbildning som man kan kombinera med en anställning.
Finns det hopp om det? Diskuterar ni det här med akademin att genomföra det här?
Ja, och de är ju till mötesgående naturligtvis då, inom de förutsättningar de har. Men vi bedriver ju nu tillsammans inom teknikföretagen och IVA och sånt där, så driver vi olika kampanjer då för att det här är någonting som ska bli en del av akademins uppdrag också. Att det inte bara ska vara företagen som måste finansiera det, utan att det är viktigt för hela Sveriges omställning.
Vi sitter ju på Saabs huvudkontor här på Olof Palmes gata i Stockholm, och jag fick en rundvandring i ert showroom här.
Ja, jag är fantastiskt stolt över det vi gör på Saab, det måste jag säga.
Ja, det märktes verkligen. Men jag tänkte att vi kanske skulle uppdatera lyssnarna på om Saabs verksamhet, affärsområde för affärsområde, lite snabbt. Om vi börjar då med Dynamics, vad är det och vad gör ni där? Hur många är som arbetar där?
Ja, Dynamics, det är ju våran verksamhet som sysslar med avancerade vapensystem i huvudsak, men även med träningssystem och det som vi kallar för kamouflage eller signatur och maskering och sånt. Och Dynamics är ju det affärsområde som har märkt mest av den här pågående konflikten i Ukraina. Där ju Dynamics tillverkar understödsvapen som flera stater då har skänkt till Ukraina för att hjälpa Ukraina i det här kriget då. Och där har man ju ett otrolig efterfrågan på just den typen av vapensystem. Så där är ett extremt tryck i produktionen.
Kan du specificera vilka typer av vapensystem det handlar om?
Ja, det är ju granatgeväret Carl Gustav. Det är den här understödsvapnet AT4 eller pansarskott som det heter i Sverige då. Och även den här missilsystemet Enlo som vi utvecklat tillsammans med Storbritannien.
Men vad känner du då om du tittar på tv-bilder och så dyker era utrustning upp där?
Alltså, jag måste ju säga att jag är otroligt glad och stolt över att det vi gör på Saab kan bidra till att Ukraina kan stå emot den här invasionen från Ryssland. Då. Så att jag känner att jag menar, när Saab bildades 1937 så var det med ett uppdrag att skapa säkrare samhällen och det skulle bli ökad säkerhet för människor. Och nu känns det mer aktuellt än någonsin. Så att jag måste säga att jag blir väldigt nöjd när jag ser att våra system verkligen kan göra skillnad.
Mm. Vi vandrar vidare och tittar på Kockums. Och det är väldigt spännande tycker jag.
Ja, Kockums är väldigt spännande. Där har vi ju verksamhet i framförallt Malmö och Karlskrona då, där vi håller på och utvecklar och producerar Sveriges nästa ubåtar, Blekinge och Skåne. Mycket högt tryck i verksamheten där också och där har vi ju hållit på och rustat upp varvsverksamheten i Karlskrona så att vi nu kan bygga ubåtar på ett rationellt sätt. Parallellt med att vi bygger nya ubåtar så håller vi på och underhåller marinens fartyg och håller dessutom på att prospektera nästa generations fartyg. Vi har ju ytfartyg i marinen idag, Visby-klass, som vi håller på och uppgraderar. Och så tittar vi samtidigt då på marinens nästa generation av fartyg. Då. Så att det är mycket spännande verksamhet där också.
Men du nämnde här då innan vi kom in och började spela in den här podden att ni också håller på att bygga upp flytta centret från Malmö till Lund.
Ja.
Vad innebär det?
Jo, vi har ju haft en verksamhet på Kockums i Malmö i många år. Och nu så kommer vi flytta den verksamheten inom ett par år här till Lund där vi då etablerar oss i närheten av universitetet och den Science Park som etablerats i Lund. Så att där känner vi att vi kommer få tillgång till en fantastisk innovationsmiljö och även närhet till akademin. Då. Så det tror vi kommer göra oss som en ännu mer attraktiv arbetsgivare och också enklare att rekrytera för oss.
Mm. Och vi tittar på de här två ubåtarna Blekinge och Skåne då, så är ju de fantastisk innovation och Sverige har köpt två styckna. Är det fler andra länder som har lagt några beställningar?
Nej, än så länge är det ingen som har lagt beställningar. Vi har en pågående kampanj nu i Nederländerna som är intresserade av vår ubåtsteknik och där jobbar vi tillsammans med ett lokalt varv som heter Damen. Och i Australien så har man ju ändrat sin upphandling av ubåtar nu så att istället för att köpa ubåtar från franska Naval Group som man hade tänkt så har man ju nu beslutat sig för ett mer långsiktigt program med atomdrivna ubåtar. Och det gör att de ubåtar som Kockums designade åt Australien för ett antal år sedan förmodligen kommer behöva uppgraderas och livstidsförlängas. Så att där är vi väldigt aktiva då med att se hur vi kan bidra, vi som har designat ubåtarna från början, till den uppgraderingen.
Men är Sverige bland i topp i världen på att tillverka ubåtar?
Sverige är absolut i topp i världen när det handlar om ubåtsteknik som passar i Östersjön. Sen är vi också bra på att göra generella ubåtar och så vidare. Det var därför som vi fick förtroendet att tillverka ubåtarna eller utveckla dem som används i Australien. Då. Men där vi är absolut världsklass, det är ju på de speciella förhållanden som gäller i Östersjön. Då.
Vi hoppar vidare till surveillance eller övervakning då. Vad händer inom det området? Vad gör ni där?
Ja, där håller vi på och utvecklar nästa generations radarsystem. Och vid halvårsskiftet här så fick vi kontrakt från svenska flygvapnet då på två stycken Global Eye som är vårt flygande övervakningsflygplan med en väldigt, väldigt kraftfull radar på taket. Och vi håller samtidigt på att titta på nästa generations markbaserade radarsystem då, där mer och mer digitalisering kommer in så att det som tidigare gjordes i mikrovågsteknik och analog teknik kan vi nu göra med hjälp av digital teknik och datorer. Och det skapar fantastiska möjligheter vad man kan göra med de radarsystemen.
Du sa också här innan vi började intervjun att Global Eye-systemet framförallt kommer vara viktigt eller kanske är en betydande sak om vi nu kommer med i NATO till slut.
Ja, där är ju då att det kommer ju vara en resurs då som vi bedömer kommer kunna göra att man ökar situationsmedvetenheten eller omvärldsuppfattningen över stora delar av Nordkalotten då, tack vare de här Global Eye-systemen. Så att vi bedömer att det kommer vara väldigt, väldigt bra tillskott till den förmåga som finns i NATO.
Mm. Vi går vidare till affärsområdet Aeronautics, eller Nautics.
Ja, där håller vi ju dels på att rampar upp produktionen av de här delarna till övningsflygplanet T7 som vi gör ihop med Boeing. Där har vi byggt upp en fabrik i West Lafayette i USA. Parallellt med det så håller vi här på hemmaplan då, framförallt i Linköping, på att slutföra utvecklingen och påbörja upprampningar av produktionen för Gripen E till svenska flygvapnet och även då Gripen flygplan för brasilianska flygvapnet.
Ja, hur ser det ut på den här världsmarknaden, efterfrågan på Gripen E?
Ja, vi lyckades ju inte vinna i Finland och tyvärr inte heller i Kanada. Men som teknikchef på Saab så är jag övertygad om att Gripen är ett av de mest avancerade och kapabla stridsflygplanen som finns i världen idag. Sen är det många andra saker som spelar in i valet av ett stridsflygplan för en nation. Då. Men när det gäller produkten som sådan så är jag övertygad om att den är verkligen en av de bästa som finns på marknaden.
Ja, en annan sidosak var ju att häromdagen så gick ni in som delägare i det svenska elflygplanstillverkaren Heart Aerospace. Eller, nu ska de ju inte bara ett helt eldrivet flygplan. Kan du kommentera den investeringen?
Ja, det där är ju naturligtvis så att när det gäller satsningarna på hållbart flyg framöver så är det väldigt viktigt. På Saab som inte längre håller på som nytillverkare av civilt flyg. Vi har ju fortfarande Saab 2000 och Saab 340 i drift. Då, men vi tycker att det är viktigt att man kan gå mot hållbart flyg. Och när det gäller militärt flyg så var jag faktiskt i veckan nu med och invigde ett jetmotorlabb på Trafikflygarhögskolan som hör då till Lunds tekniska högskola. Där vi Saab tillsammans med Lunds universitet och ska titta på hur man kan utveckla miljöbränslen för jetflyg framöver så att våra militära flyg som kanske inte, åtminstone inte på kort sikt, är lämpliga för eldrift, att vi ändå kan fortsätta med och göra det på ett sätt som lever upp till de förväntningarna på koldioxidneutralitet och sånt som behövs. Då. Så att det är väldigt, väldigt intressant för oss. Och Heart Aerospace är ju en väldigt spännande teknikutveckling då inom just det här med hållbart flyg. Så att vi är väldigt intresserade av att utveckla den verksamheten tillsammans med dem och få ta del av det.
Spännande. Man måste nästan säga att er verksamhet och efterfrågan på era produkter liksom det har ökat ganska dramatiskt sedan Rysslands invasion i Ukraina. På vilket sätt kan du beskriva det, hur den efterfrågan har ökat? Och intresset kring era produkter?
Ja, som jag sa så Saab liksom finns ju till lite grann. Vår vision är ju att vi ska bidra till säkrare samhällen och att människor ska kunna känna sig säkra. Och tyvärr har det då visat sig att det där har blivit mer viktigt och påtagligt än vad många av oss hade trott och hoppats i och med det pågående kriget i Ukraina. Och det där gör ju att hela Europa har tvingats att öka sina försvarsutgifter ganska kraftfullt. Sverige och Finland har beslutat sig att ansöka om NATO-medlemskap och man har också ansatt att man ska öka sina försvarsinvesteringar kraftigt. Och det resulterar naturligtvis i att det blir mycket mer efterfrågan även på våra produkter. Då.
Om vi hoppar vidare och tittar återigen på FoU-verksamheten, hur mycket pengar lägger ni på den i förhållande till total omsättning?
Ja, förra året så investerade vi 7 miljarder i FoU. Det motsvarar 18% av vår omsättning. Och det inkluderar då även FoU som kommer i våra kundprojekt. Då. Men av våra egna pengar, de egen investering vi gör, då handlar det snarare om 5% eller drygt 2 miljarder.
Så ni investerar med hjälp av kundernas pengar helt enkelt? Eller lägger det i forskningsutveckling?
Ja, alltså när det gäller de här stora kontrakten som Gripen E och de här ubåtarna då, Skåne och Blekinge, så är ju svenska försvarsmakten med och finansierar utvecklingen. Då. Och den sysselsätter ju också vår FoU-personal, så att det räknar vi också som FoU. Men som sagt, 2 miljarder är ju det vi tar av liksom våra egna pengar och investerar i framtida utveckling. Då.
Hur har samarbetet eller relationen till svenska försvarsmakten förändrats under det senaste året?
Det är ett enormt tryck på försvarsmakten att utveckla förmågor. Och man har ju nu fått ökade anslag och sånt där. Och det gör att det är ett enormt tryck. Samtidigt så ska försvarsmakten hantera förberedelserna för ett eventuellt NATO-medlemskap då, vilket kräver massa resurser. Så att det är en enorm utmaning för försvarsmakten nu att både upprätthålla säkerhet i Sverige och rusta för den här tillväxten. Då. Och vi bidrar naturligtvis så gott vi kan till de utmaningar de har och hjälper till där vi kan i form av att tillhandahålla produkter och system då.
Men är det några särskilda önskemål som de har kommit med som du liksom, oj, det här har jag inte riktigt tänkt på. Det här kanske vi borde kika mer på.
Nej, vi har ganska bra koll på vad som efterfrågas framöver. Det som har varit mycket tryck på från Försvarsmakten nu, det är ju vad man kan göra på kort sikt. Eftersom man snabbt vill bygga upp en förmåga. Och normalt i våran industri så har vi ganska långa ledtider. Så där har vi tillsammans med Försvarsmakten och FNV har försökt vara lite innovativa och fundera över hur vi kan höja förmågan snabbt på kort sikt då.
Mm. Om man tittar på längre sikt, då förs det några sådana diskussioner er emellan?
Ja, det förs mycket diskussioner och Försvarsmakten de har ju en väldigt långsiktig planering med sin perspektivplan och annat som de håller på att ta fram här nu. Och det kommer ju komma en massa nya inspel då inför försvarsbudgetar och saker till årsskiftet här. Så att vi får se vad som händer med de satsningarna framöver.
Om man då tittar på kompetens återigen, så nämnde du att ni börjar slåss om samma typ av kompetens som svenska industribolagen. Men mer specifikt då för Saab, vad handlar det om? Är det som, vilken typ av kompetens är det ni behöver nu och framåt?
Ja, mycket handlar ju om det här med digitalisering och mjukvara. Det finns ju en enormt tydlig trend här att mer och mer funktionalitet ska utvecklas i mjukvara. För oss som försvars- och säkerhetsföretag så måste ju allt det där vara säkert. Så för oss är det väldigt viktigt det här med cybersäkerhet. Hur kan vi säkerställa att mjukvara och programvarusystem som vi levererar till våra kunder inte innehåller några oönskade delar i form av virus och annat? Hur kan vi se till att de inte kan manipuleras och sånt där? Så det är ju en kompetens vi behöver. Sen så tittar vi naturligtvis mycket på möjligheterna med artificiell intelligens kopplat till det, autonomi och sådana frågor. Och även det här med cloud-teknologi börjar bli väldigt intressant för Saab i våra framtida ledningssystem och hur vi kan använda cloud-teknologi på ett säkert sätt.
Men var det där så att ni håller på att bygga ett eget, en egen cloud-tjänst, eller hur?
Ja, vi har byggt en egen cloud-tjänst som vi vid närmare eftertanke har kommit fram till att vi ska nog se till att vi använder den i våra interna system först, så att vi inte är riktigt lika tydliga med att, eller inte lika fokuserade på att sälja den externt nu, utan nu använder vi den mest som ett säkert sätt att kapsla in våra egna mjukvarusystem då, i till exempel ubåtar och flygplan.
Ja, du nämnde AI här alldeles nyss, som är ett område som många pratar om, många säger att de vill investera i. Men hur lätt är det egentligen?
Ja, det här med AI är ju både lätt och svårt. För jag menar, det är ju ingenting nytt med AI egentligen. Det har ju funnits väldigt länge, men på senare tid så har man ju kunnat bygga så mycket mer kraftfulla AI-system. Och det är ju någonting som vi tittar mycket på, hur det kan komma till nytta för våra kunder. Så att det är ju liksom våran utmaning just nu att titta på all den här nya teknologin som flödar in, som jag nämnde, och se hur kan vi snabbt omvandla det till någonting som kommer till nytta för våra kunder och inte bara blir tekniskt intressanta forskningsområden.
Men känner du att de här förändringarna i världen och med kriget i Ukraina, att det har blivit mer attraktivt att jobba hos Saab?
Ja, det är ju väldigt tydligt att det finns ett mycket, mycket större intresse än tidigare att jobba på Saab. Ingenjörer som kanske jobbar i andra branscher eller kommer direkt ifrån högskolan och annat, som liksom upptäcker att på Saab kan man vara med och verkligen göra skillnad. Det handlar inte bara om liksom att utveckla spännande saker, utan man kan faktiskt bidra till det här med samhällssäkerhet och trygghet. Och många känner att det är ett extra värde och att det, liksom, nej, det finns mycket större intresse. Så att på så vis så har ju intresset för våran typ av verksamhet ökat ganska kraftigt. Sen beror ju det tyvärr på att det är större otrygghet i världen, men det är sådana saker som ja, det är tråkigt, men vi försöker göra det vi kan och fullfölja våran mission då, att göra samhällen och människor säkrare.
Om man tittar och jag pratar runt lite grann med andra industribolag, så de hämtar ju mer och mer kompetens och personal från utlandet. Man rekryterar in helt enkelt från andra länder. Är det aktuellt för Saab, eller gör ni också det?
Så vi, våran verksamhet, så är det ju väldigt många av våra tjänster och befattningar kräver ju en säkerhetsklassning. Och det är ju inte vi som har hittat på det, utan det är ju FMV och Försvarsmakten som har gjort. Så att vi har vissa begränsningar när det gäller möjligheten att rekrytera från utlandet. Vi har tjänster där det går bra, men det finns också många tjänster där det inte fungerar. Sen har vi också verksamhet i vissa länder. Vi har i Storbritannien, USA, Australien och nu håller vi på att bygga upp en verksamhet i Tyskland. Och där rekryterar vi naturligtvis personer lokalt ifrån de länderna då. Men vi har inte som andra industrier en mycket bredare rekryteringsbas där vi liksom kan använda hela världsmarknaden av ingenjörer för att rekrytera personal till Sverige. Det har vi inte.
Hur känns det då?
Ja, det är naturligtvis en komplikation, men samtidigt så är det någonting som vi har vant oss vid. Jag har jobbat på Saab i snart 30 år och det är liksom, så att det är liksom en av de förutsättningar vi har att förhålla oss till helt enkelt.
Du var inne och pratade lite grann om hållbarhetsfrågan och hur ni arbetar med hållbarhet. Men hur pass viktigt är det? Hur mycket arbetar ni med det när ni utvecklar era produkter här framöver?
Vi signade upp till Race to Zero här förra året och håller nu på att ta fram sådana här science-based targets för att vi ska klara av våra åtaganden när det gäller reduktioner av koldioxidutsläpp fram till 2030 och neutralitet 2050. Och det här är någonting då som kommer behöva genomsyra hela vår verksamhet och vi jobbar ju med alla perspektiven, både våra anläggningar och hur vi utvecklar produkter också under produkternas livstid. Då. Det finns utmaningar som jag sa kopplat till jetmotor och sånt där, men där forskar vi då på miljöbränslen och sånt där, så att det här är någonting som vi verkligen tar på allvar och kommer genomsyra mer och mer av vår produktutveckling framöver.
Om du skulle vandra runt, om du skulle samla hela din forsknings- och utvecklingsverksamhet i ett stort, man kan säga, hangarbyggnad, om det går. Om du skulle gå runt där och titta på allting som ni håller på med, om du skulle plocka ut dina tre mest spännande saker, vad skulle du välja då?
Då skulle jag välja den här satsningen vi gör nu på digital teknik kopplat till radarantenner och radar. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma där. Jag skulle ta med de satsningar vi gör på att använda artificiell intelligens för att analysera sensordata och liksom kunna hantera väldigt, väldigt stora mängder av information på ett sätt som blir begripligt för operatörerna. Och sen skulle jag också ta de spännande satsningar som vi gör när det gäller att vidareutveckla den här speciella ubåtstekniken som vi har för att ta fram tysta ubåtar med Stirlingmotorn och den forskning som vi gör där för att hitta både miljövänliga och tysta sätt att driva ubåtar framöver. Det är ett fantastiskt spännande område.
Ja, vi fortsätter. Vi är kvar i den här hangarhallen då. Dina tre är som så här, vänta, de här tre projekten eller det här håller på, det här borde vi inte hålla på med.
Ja, det är ju en känslig fråga naturligtvis. Men det finns ju, vi har ju som sagt bestämt oss för att fokusera på 5 stycken kärnområden. Och det finns saker vi håller på med idag som inte riktigt passar in i de kärnområdena. Och där försöker vi se nu om vi kan hitta en bättre hemvist för dem, där de kan få vara ett kärnområde och där de kan få en ägare som är beredd att investera.
Och vilka är det då?
Nej, det vill jag inte nämna så här. Nej. Utan det får vi ta som en intern diskussion först.
Det kanske kommer något pressmeddelande på det sen då?
Det kan det göra.
Vi börjar närma oss slutet på den här intervjun och jag tänkte bara höra med dig. Om du återkommer för tredje gången, typ om ett år eller ett halvt år, vad kommer du berätta då tror du?
Då kommer jag berätta om hur framgångsrika vi har varit att just implementera de här nya teknologiområdena som jag pratade om när det gäller cyber och artificiell intelligens och molnteknik och cloud och sånt där. Hur vi har lyckats omsätta det till produkter som gör nytta och till för värde hos våra kunder. Det kommer jag kunna berätta om då. Det kommer jag vara ännu stoltare.
Låter bra. Vi ser fram emot att ha dig tillbaka i podden då om 1,5 år. Kanske 1 år till och med.
Det gör jag också. Tack.
Ja, stort tack. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi säger också tack till Petter Bedouard som var dagens gäst. Har du frågor eller funderingar kring podden får du gärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.